Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 70 utav Svenska FPL-podden. Vi gör oss redo inför Game Week 23 och spelar in tisdagen den 14 januari. Idag kommer vi som vanligt köra en laggenomgång där vi går igenom förra veckans omgång Game Week 22 och blickar framåt. Vi kikar även snabbt in i poddligan och toppen där och kollar även till poddlaget som hade en lite tyngre vecka här. Vi uppdaterar våra rekommendationer och avslutar som vanligt med era härliga lyssnafrågor. Vi ska även nämna att tack vare våra samarbetspartners Unisportstore.se, Dynamo Sports och Glenn Sportsbar så har vi jättefina priser över säsongen och det är priser som kommer gå till de spelare och managers som lyckas placera sig topp 8 i Svenska FPL-poddens fantasyliga. Jag hoppas att ni känner att ni är med och kampar där uppe. Och om inte annat så hoppas jag att det går bra i era andra mindre miniligor där ni är med era andra vänner. Nu tycker jag vi hoppar in i Game Week 22. Och Stefan, jag tänkte att du kunde få börja den här veckan.
Ja, jag börjar med Tottenham-Liverpool som Liverpool plockar hem med 1-0. Och man får väl helt enkelt konstatera att Liverpool just nu är helt enkelt för bra för att rubbas. I den här matchen så hade Spurs mycket väl kunnat kommit iväg med någonting från den här matchen. Men ja, som sagt, de gör inte det. De har inte den skärpan i avsluten. För Liverpools del så kommer sjätte raka nollan och caset för ytterbackarna framförallt talar ju sitt tydliga språk här inför dubbelomgången i 24an. Offensivt sett så tycker jag att det är lite klurigare. Vi får återigen se Firmino glänsa på bortaplan och han trumfar faktiskt sina mer populära kollegor i Mané och Salah i både i poäng i matchen men även i den underliggande statistiken. Men jag håller ändå Mané och Salah högre och det är mycket på grund av det fina schemat som kommer efter dubbelveckan. De här Liverpool-spelarna man plockar in till omgång 24, de kommer man vilja sitta med i ett antal veckor efter det här också. Så att det och merparten av de matcherna efter Game Week 24 är på Anfield där både Mané och Salah har varit riktigt fina. Och en annan anledning är ju att det finns fler platser på mittfältet så att det är lättare att få in spelare där än bland forwards där vi bara har tre platser och många forwards som imponerar. Mellan Salah och Mané då, ja där tycker jag att det är jämnt men just nu är det lite överhand Salah som har en offensivare grundposition medan Mané är mer involverad i spelet. Det som kanske fäller avgörandet för Salahs del just nu är att han är straffskytt när Milner är skadad. Ska vi prata lite Tottenham då? Ja, det här var en match där de satsade allting på kontringar. Även när de låg under med 1-0 så var det samma matchbild. Men de gjorde det förtjänstfullt och en dag med lite bättre skärpa i avsluten hade de absolut kunnat fått betalt för den här strategin. Jag tyckte Son såg väldigt spelsugen ut, men den här sista skärpan i avsluten saknades även för honom. Dock så ska man ha med sig att det skiljer nästan 3 miljoner mellan han och Lucas som fick vikariera för en skadade Kane. Och om dagens match är något att gå efter för hur det kommer se ut framgent, så kanske det är just Lucas som är allra bäst värdig i Tottenham framöver. Jag hade dock gärna velat sett hur det ser ut utan Kane i en match där Tottenham förväntas föra spelet innan jag satsar på någon spelare härifrån just nu. Sen har vi ett transferfönster som är öppet också, och det ryktas ju intensivt om forwards in till Spurs.
Yes, jag börjar ju faktiskt tröttna på det här Double Game Week 24. Det känns som man bara nöter och pratar Liverpool, men det kommer ju vara en väldigt viktig Game Week. Och du nämnde Firmino lite kort där, båda matcherna i Game Week 24 för Liverpool är ju på bortaplan. Om man planerar som många gör att använda en triple captain där du säger att man kollar över en längre period än bara Double Game Week 24 om man vill sitta kvar, men är det helt galet att ta in Firmino och hoppas att hans bortaform fortsätter och kommer trumfa mer populära kaptensval som Mané och Salah hoppas och verkligen kunna ta igen där, eller hur ser du på det?
Nej, men som sagt, han har sett bra ut på bortaplan, och kollar man på liksom förväntade mål på bortaplan så ligger han fint med. Inte för att Salah och Mané liksom är dåliga på något sätt där, men det kan vara en strategi som kommer skilja ut, det kommer i alla fall skilja ut den från mängden om man går den vägen. Jag är inte riktigt inne på det. Jag tror att jag väger över mot två backar och en mittfältare, just för att jag känner att jag har lite problem i backledet just nu. Och att jag tror att det kommer gynna mitt lag mest på sikt. Sen får vi se om det blir så. Det är ju såklart läskigt med folk som kommer sitta med Salah som kapten och man kommer inte ha honom.
Mm. Jag pratade mycket om det här i förra veckans avsnitt och pratade då om hur det förmodligen kommer se ut för mig i Trent, Robertson och Mané. Men jag vet inte, vi har ju pratat lite utanför podden om det här, och jag lutar mer och mer åt att ändå dubbla upp på mittfältet där i Liverpool. Till och den som kommer få stryka på foten då är ju spelets högsta poänggörare i Kevin De Bruyne. Jag tänkte gå in nu och prata lite Manchester City som totalt cementerade Aston Villa och vann med 6-1 borta mot Villa. Och vi kommer komma in på den här diskussionen om Kevin De Bruyne och City-tillgångarna. Jag har ganska mycket att säga om City, kan jag förvarna redan nu. Men jag hoppar rätt in i det. Det som alla City-ägare har väntat på kom nu äntligen mot ett riktigt svagt Aston Villa. Det vill säga att målen bara rullar på och det blir en rejäl överkörning. Tyvärr för många är det ju Sterling man har suttit på utöver Kevin De Bruyne. Sterling som faktiskt även vilades sist det var ordentlig mangling, då 8-0-vinsten mot Watford i Game Week 6. Det är faktiskt så att det är de enda två ligamatcherna där Sterling inte har spelat en enda minut. Så lite oturligt för Sterling-ägarna. Denna överkörning är en liten påminnelse till alla FPL-managers vad Peps lag kan ställa till med när de har den dagen som de har. Även om Liverpool är obesegrade i ligan och ligger 14 poäng före, så är Citys offensiva siffror betydligt bättre. City har gjort 12 mål fler än Liverpool och har haft över 100 mer avslut, bara för att nämna två saker där de klart överpresterat Liverpool. Det stora problemet med City kvarstår dock, och det är ju att gissa Peps elvor och rotation. Sterling fick ett enminuters inhopp i Game Week 21 och nu vilas han helt. Detta till trots att Sterling aldrig tidigare under säsongen har startat på bänken två följande Game Weeks. Att vi dessutom får se både Aguero och Jesus tillsammans från start var rätt så galet, då de inte gjort det de senaste 16 månaderna. Och vem såg den komma? Kevin De Bruyne, som jag var inne på att prata lite om, verkar ändå vara den mest säkra offensiva startspelaren, då detta var hans 14:e raka ligastart. Men som sagt, jag tittar ändå mot att eventuellt byta ut honom och ja, kalla mig galen, men jag tycker, kollar man spelschema kommande 10 till exempel, så är City, som sitter på det absolut svåraste spelschemat av alla lag, samtidigt som Liverpool under samma tid har det bästa schemat, och det är lite där jag väger dem emot varann. Jag säger kanske inte att man ska gå utan City-spelare, men måste man sitta med så dyra spelare som Sterling, Aguero, Kevin De Bruyne när det ändå kan roteras? Vi ser vad en spelare som Mahrez kan gå in och göra. Och sen så tror jag att City kommer ha ett stort Champions League-fokus. Dessutom så har vi snart Laporte tillbaka, vilket är ett tecken på att Fernandinho till exempel kan flytta upp på mittfältet, och det kanske gör att Kevin De Bruyne kan vilas lite mer. Jag tror i alla fall att Kevin De Bruyne kommer vilas runt de här Champions League-matcherna. Och Stefan, jag vill bara bolla upp för dig. Tycker du att man är helt galen om man tänker på det här med de dyra spelarna i Kevin De Bruyne, Aguero, Sterling, att kanske växla ner till en David Silva eller Mahrez, där man kanske kan ta en rotation på ett annat sätt, för när de väl spelar så tar de ju ändå poäng?
Ja, nej, jag tycker det är skitsvårt faktiskt och hur man ska göra det här. Det kan ju vara så att man byter in Mahrez här och så sitter han på bänken 2 gånger i rad, det vet man ju inte. Men ja, det är jättesvårt, och som sagt, jag väger väl mer och mer över mot att gå på 2 Liverpool-backar bara för att det är ett enklare beslut än att plocka ut De Bruyne, som har varit helt fantastisk i år. Så ja, vi får se vad som blir rätt på längden, men det är ett riktigt svårt beslut tycker jag.
Ja, men det är ju plus och minus med allting egentligen. Jag tycker att det kan vara värt en chansning att dubbla upp Mané och Salah inför den här gameweeken. Och det betyder inte att jag sitter med dem i all evighet. Precis som du pratade om med Liverpool, att man ska blicka längre fram. Ja, absolut, jag vill ha 3 Liverpool-spelare. Men framförallt vill jag ha både Mané och Salah i gameweek 24. Sen så skulle man kunna spara ihop 2 byten och göra ett dubbelbyte där och byta ut en av mittfältarna för att ta in en annan försvarare i Liverpool eller Firmino, och på så sätt, och om det nu är så att man ser att Kevin De Bruyne ändå fortsätter bara mangla på, ta in honom igen. Det är ju inget som stänger den dörren. Jag funderar fram och tillbaks på det här, och det finns för- och nackdelar verkligen med det. Dels ser vi en Sané som är tillbaka i träning. Han har varit borta en väldigt lång tid, men jag kan gissa att han ändå kommer få speltid. Och då är det ju på bekostnad av kanske både Sterling och Bernardo Silva och Mahrez. Så att dessutom det jag nämner med att Fernandinho kanske kommer upp på mittfältet om Laporte kommer tillbaka, det gör väl kanske att vi kan förvänta oss att se Kevin De Bruyne lite mer framskjuten roll på mitten, och då ser vi ju vad han kan prestera. Så att det är verkligen svårt det här, men ja, jag tror det kommer vara en knäckfråga för många, och jag kollar i alla fall på Citys schema och på de här osäkerheterna kring rotation och matcher, och så tänker jag att jag kommer ha svårt att sätta binden på en City-spelare här om jag blickar framåt. Den kommer nog sitta i Liverpool för det mesta, och då är jag tveksam till att investera över 10,0 i en City-spelare. Det är i alla fall så mina tankar går. Sen kanske det gör att jag kommer sjunka som en sten i overall rank, men jag är beredd att ta chansningen i alla fall. Lite kort om överkörningen av Aston Villa, och utöver hattricket från Aguero så tog även Jesus och Mahrez 2-siffrigt med poäng, medan Kevin De Bruyne stannade på 9 efter att blivit utbytt tidigt i andra halvlek när matchen redan var klar. Och det kanske talar lite för att en utvilad Kevin De Bruyne kommer starta nu till helgen, och då kanske vi pratar en kaptensbindel där med hans fina form. Dessutom så kan väl inte Sterling vara bänkad nu igen. Det har jag väldigt svårt att se. Gällande forwardsrollen däremot med Aguero och Jesus, tycker jag det är riktigt obehagligt att gissa hur det kommer se ut här till Game Week 23. Om vi pratar Aston Villa då. Nu möter de förvisso ett oerhört starkt Manchester City, men Villa är inte bra. Defensivt lockar de absolut noll, och de fyra nollor som de har tagit under året har alla varit på hemmaplan mot relativt svagt motstånd. Grealish är väl egentligen den enda man kan kika åt, men hans ägare fick sig ett slag när han uppenbarligen inte har förtroende för straffarna längre om El Ghazi är på plan, vilket det såg ut som att han kommer vara nu framöver då han täcker upp som forward i skadade Wesleys frånvaro, och vi vet ju det att Wesley kommer vara borta resten av säsongen. Och om så är fallet så skulle El Ghazi kunna vara en out of position spelare, stå i som mittfältare. Men för min del så håller jag mig borta oavsett. Det var ändå, men om man kollar på El Ghazi så var det ändå han som stod för 5 utav Villas 7 avslut i den här matchen. Så att ja, han gör ju ett case för sig. Gällande målvaktssituationen nu när Heaton missar resterande av säsongen, så har Aston Villa igår gjort klart med ett lån av rutinerade Pepe Reina, och jag antar att han är tilltänkt första målvakt. Dock så håller jag mig borta därifrån för investering.
Ja, jag fortsätter med Chelsea Burnley som Chelsea plockar hem enkelt med 3-0. Och det här blev ju en klar seger, och det kan säkert bli ytterligare en klar seger mot ett skadeskjutet Newcastle nästa omgång för Chelsea. Men sen kommer ett mycket tufft spelschema där eventuella fantasypoäng är svåra att förutse på förhand. Och därför tycker jag man gör allra bäst i att avvakta med Chelsea under den perioden. Men det kan ju finnas de som tror att Chelsea kommer klara av de här tuffare matcherna på ett bra sätt, och för de som tror det så tycker jag att det finns ett case för billiga Hudson-Odoi just nu. Pulisic, han är borta och kommer vara så en ganska lång tid. Han åkte på någon form av svårare skada, så han blir väl borta en till två månader skulle jag gissa. Och för 5,6 tror jag Hudson-Odoi kostar, så kan det vara värt en chansning då hans plats borde vara relativt given när Pulisic är borta. Sen så ser vi fortsatt Abraham, Willian och framförallt Reece James som har plockat hem 2 raka man of the match utmärkelse på högerbacken fina ut. Men för mig väger de här tuffare matcherna över, och jag kommer inte satsa på någon från Chelsea under den här perioden. Snackar vi Burnley så ja, de är relativt urusla just nu och har dessutom ett svårt spelschema, så här är det bara att undvika.
Yes, jag går in på Everton-Brighton, en match som Everton vinner med 1-0. Och Everton är ju ett lag som många har vänt blickarna till med rätta. Men trots att folk vänder blickarna hit så sticker man fortfarande ut med Everton-spelare. Vilket att man gör, att man kan kanske dra lite i sina kompisligor, då den mest ägde spelaren i Everton och är Richarlison som endast är uppe på 13% i ägarandel. Framåt så är det just Richarlison som gör matchens enda mål i denna omgång, och han används som forward bredvid Calvert-Lewin i denna match. Det finns ett case att investera i både Richarlison men även hans anfallspartner Calvert-Lewin. Och i den här matchen tycker jag man ska se sig som lite olycklig om man är Calvert-Lewin-ägare, då han har en expected goal involvement på höga 0,82. Och för att sätta det i jämförelse så målskytten Richarlison låg på 0,5. Både Calvert-Lewin och Richarlison hade 4 avslut var inne i boxen, vilket är riktigt bra. Så Calvert-Lewin fortsätter leverera kanonsiffror. Om Richarlison och Calvert-Lewin är de bästa offensiva alternativen, så finns det även flera intressanta defensiva alternativ. Och man ska ha med sig att Everton inte har släppt in något mål på hemmaplan sedan Ancelotti tog över. Dessutom så är det Newcastle och Crystal Palace som är de 2 kommande lagen som ska besöka Goodison, och det skrämmer inte heller. Jag har privat valt att gå med CDB som till och från används som out of position yttermittfältare. Men även när han spelar högerback som han gör i den här matchen i en fyrbackslinje så är han offensivt farlig och en riktigt bra bonusspelare. Digné på andra kanten är den som i denna match assisterar Richarlison och dessutom tar alla bonus. Digné har en fin fot för fasta situationer, men tyvärr har vi sett att han har tappat många av sina fasta sedan Ancelotti tog över. Och om jag nämnde att CDB spelar i en out of position position ibland, så tycker jag inte att det egentligen särskiljer dem allt för mycket från Digné. För kollar man average position så är Digné väldigt framskjuten. Så han ligger i stort sett lika högt upp som CDB på andra kanten, även när CDB spelar på mittfältet. Det sista defensiva alternativet som jag vill nämna är också det billigaste i Mason Holgate. Prisad 4,4 och är numera ordinarie i mittlåset. Han kan vara en budgetväg in i Evertons försvar och även han är en bra bonusspelare. Brighton då? Ja, de har ett mycket bra schema och jag tror både jag och Stefan har nämnt samma gubbar flera gånger om. En av Ryan eller Dunk i deras defensiv tycker jag är vettigt att kika på. Och offensivt kan man hitta budgetalternativ i Mopey eller Trossard. Och Stefan, jag vet att du har talat dig gott om Trossard en del.
Ja, jag gillar det jag har sett på slutet då han verkar etablera sig i startelvan. Och han var ju lite olycklig i den här matchen då han hade ett skott i ribban bland annat.
Mm. Yes, Jag har varit där och kikat lite, men jag har inte riktigt vågat trycka på knappen och byta in honom. Det finns ju några budgetalternativ i samma prisklass där, men det är en väldigt fin spelare. Det är det absolut.
Yes, och jag fortsätter med Leicester Southampton som Southampton faktiskt plockar hem med 2-1. Och jag börjar ändå med Leicester och det här kanske var säsongens bottennapp från Leicesters sida då Southampton fullt rättvist tar hem 3 poäng. Vardy kommer ändå ifrån matchen med en assist, men i övrigt så fanns det inte så mycket att glädjas åt, varken från hans sida eller någon annan. Madison är direkt svag i den underliggande statistiken mot vad vi brukar se honom prestera. Och bakåt så var det ju vidöppet där Southampton skapade chans på chans. Frågan är då om man repar sig från det här Leicester. Jag ser det som så att man har 2 lättare matcher på pappret kvar här. Och jag kommer använda de matcherna för att dra ytterligare slutsatser om Leicesters form. Om det här var en engångsföreteelse eller om det visar sig vara början på en formsvacka. Så Leicester-spelarna får förtroende över de här matcherna, men kommer det bevis på att det är en formsvacka på gång, ja men då är det nog läge att minska ner till kanske bara ha Vardy kvar eller ha 2 Leicester-spelare kvar, då även matcherna blir tuffare efter det. Så 15 då. Ja, det är ju helt sjukt vad Ings levererar och det är faktiskt helt sjukt att han bara kommer iväg med 5 poäng från den här matchen. Han är fullständigt ospelbar och förutom ett bränt friläge så har han 2 avslut som han dunkar i ribban. Och hör på den här statistiken, han har 11 touch i boxen, 9 avslut varav 8 i boxen och 3 stora chanser. Och det är på bortaplan mot Leicester. Har ni inte honom så måste ni ta en rejäl funderare här skulle jag säga, då han har potential och förstöra ens säsong då matcherna är jättefina för Southampton härifrån. Sen ska vi inte glömma bort deras förbättrade försvar också som endast Liverpool rår på om man kollar på förväntade insläppta mål. Och då har Southampton ändå mött ganska tufft motstånd här på slutet. Så att det kan nog mycket väl bli en del poäng från deras försvarsspelare framöver här också.
Ja, Southampton är ett lag som jag tror att ganska många fantasy-manager som inte är jätteinsatta underskattar grovt. Utan de visar upp en riktigt fin form, både offensivt och defensivt. Offensivt så är ju allting kretsat kring den här Danny Ings. Han gör ju det som alla fantasy-manager hatar. Han gör målet och sen drar han ett gult när han drar tröjan. Och jag tror att det kostar honom bonuspoängen faktiskt. Men ja, om man fortsätter göra mål, men jag ser gärna att han gör som i den här matchen borde han ju nästan kommit iväg med ett hattrick. Han hade kunnat dra tröjan efter han har gjort 3 mål. Det hade känts mer okej, tycker jag. Men det var ändå matchvinnande mål ju. Jag går vidare med Manchester United, Norwich. Och United vinner här med 4-0. Och med det så konstaterar jag att Norwich måste ju vara Uniteds drömmotstånd. Och med det menar jag att det inte är ett speciellt bra lag, men som ändå inte backar hem och tvingar United till att lösa upp ett lågt försvar för att skapa lägen som de har haft problem med. Rashford fortsätter att visa att han är den United-spelare man ska äga, om man nu ska äga någon överhuvudtaget. Att Rashford togs ut i minut 58 gör inte allt för mycket, då han redan hade gjort 2 mål och med det säkrat maximala bonuspoäng. Jag vet att det har snackats lite om en skada. Jag tror han är gulmarkerad på Fantasys hemsida. Ole var ute och sa någonting om att ja, men det kan röra sig om en liten känning och sådär. Samtidigt har Rashford själv uttalat sig ganska snabbt och sagt att det var en ren försiktighetsåtgärd. Och jag siktar på att vara tillbaka på onsdag då de har FA Cup om spel mot Wolves. Så det var därför han byttes ut tidigt. Och jag förväntar mig att se Rashford i spel imorgon onsdag. Ja, Rashford har över de 14 senaste gameweeks ett imponerande 12,98 i expected goal involvement, och det är högst av alla i hela fantasy. Utöver Rashford så var det Martial och Greenwood som var med i målprotokollet, lite som vanligt faktiskt. När United gör mål så är det någon av de här tre. Det är faktiskt bara de tre som har gjort Uniteds senaste 15 Premier League-mål. Martial ska väl nämnas. Jag pratar framförallt om Rashford, och jag tycker att Rashford är ett bättre alternativ, men Martial har också visat upp en fin form, och har man utrymme för en mittfältare snarare än en anfallare så skulle det kunna vara en spelare också. Om man trots ett lite klurigare spelschema för United vill investera i defensiven, så finns det en chansning att göra i unge och billige vänsterbacken Williams, som verkligen tar för sig. Prisad 4,0 och med en skadeförföljd Shaw och en Ashley Young som ryktas till Serie A och Inter, så skulle han kunna bli en hyfsat regelbunden startspelare. Han visar dessutom upp väldigt offensiva sidor av sitt spel, och utöver straffen som han fixar så borde han ha gjort en kasse själv, då han bränner egentligen helt öppet mål från 1-2 meter som han skjuter över på något märkligt sätt. Jag tycker att han borde ha spelat till sig en startplats, men vi får se vad Ole säger. Med det sagt, det är en väldigt stor chansning i Williams, men prisad 4,0 så skulle det kunna vara en spelare man tar den chansningen för. Och vi kan avsluta med lite silly gällande United. Bruno Fernandes från Sporting Lissabon, som United var väldigt intresserade av i sommarfönstret, verkar vara väldigt nära. Jag har sett bettingsidor som har odds på 1,10 på att han spelar i United här. Skulle det vara så att han kommer in, så är det bara en jätteboost för både Martial och Rashford, skulle jag säga. Jag kan tänka mig att han är tilltänkt som en nummer 10-roll, och det är någonting som United verkligen kommer ha nytta av. Så dels kommer han boosta Martial och Rashfords chanser, men han har ju visat sig i Portugal och i Europa League vara en riktig kanonspelare sett till poäng. Nu är det såklart en helt annan grej att göra mål och assist i Premier League än i Portugal, men det är en poängspelare, och hans statistik från förra säsongen tror jag de flesta har koll på. Det var ju helt sjuka siffror. Men han har fortsatt den här säsongen och gör poäng i mer eller mindre varje match. Så kommer Bruno in, då båda det gott för honom. Och det ska bli intressant att se hur han i så fall prisas. Norwich då. Ja, Teemu Pukki missade matchen skadad och unge Aida fick hans plats på topp. Pukki bör kunna vara tillbaka till helgen, men egentligen till vilken nytta? Norwich åker med största säkerhet ut och utöver Bournemouth hemma nu i Game Week 23 så ser spelschemat rätt jobbigt ut ett tag framöver. Investera här gör man inte. Har man Cantwell så kan man ha kvar honom som en femte mittfältare om man vill på grund av det fina värdet.
Yes, jag fortsätter med Crystal Palace Arsenal som slutar 1-1. Och för Arsenals del så blev ju det här en riktig besvikelse då man gick från att vara överlägsna i början av första halvlek till att få slita för en poäng i slutet. Defensivt sett så ser vi dock ett helt annat Arsenal nu när Arteta har tagit över och det är mycket bättre. Men frågan är om det är tillräckligt bra för att en investering, då vill jag nog också ha med mig ett fint spelschema om så skulle vara fallet. Matchens stora händelse är ju såklart när Aubameyang kommer in helt fel och fult kapar Meyer och får syna det röda kortet. För mig så gör faktiskt det här att jag fortsätter avvakta Arsenal. Men behöver man en billig möjliggörare nu här inför Game Week 24 så kan Martinelli på kort sikt vara ett riktigt fint bett. Då jag tror att det är han som kommer gynnas av att Aubameyang är avstängd och kommer få vikariera på hans plats under den här tre matcher långa avstängningen. I övrigt så fanns det inte så mycket positivt att rapportera från den här matchen. Crystal Palace då? Ja, man får med sig en poäng men jag är ändå inte speciellt imponerad. Spelschemat blir dock bättre efter City-matchen och tillsammans med att någon skadad spelare kanske kommer tillbaka så kan det göra mycket för Palace del. Jag bevakar Cenk Tosun på topp som han har lånat in från Everton. Vill se mer utav honom om han är tilltänkt startspelare. Men annars så tycker jag kanske att Kelly är det bästa bettet tillsammans med duktiga Guaita i kassen som fortsätter att imponera.
Yes, Sheffield United West Ham 1-0 till Sheffield, men jag tänker ändå börja prata West Ham och det på grund av den uppkommande dubbelveckan för dem här i Game Week 24. Fabianski slog upp sin skada och blir väl förmodligen borta en längre tid nu. Skadan uppkommer när han skjuter ut en inspark och det bådar inte gott. Jag förväntar mig att han är borta länge. Det ställer till den del för de som redan har eller tänkte ta in honom inför Game Week 24 men även framåt. Som vi nämnde i förra podden så roterar han ju väldigt bra med Pope i Burnley. Detta gör ju även att man generellt blir lite mer osäker på West Hams defensiv trots nya tränare Moyes vid rodret. I och med det tuffa spelschemat både i Game Week 24 där de har två matcher men även därefter så lockas jag inte allt för mycket kring West Ham-spelare. Och min rekommendation är faktiskt att inte investera här trots den här double game weeken. Vi har sett det förut att det är många som stirrar sig blinda på dubbelomgångar. I Liverpools fall så är det en helt annan situation. Men West Ham, nej, inte för mig. Om man ändå inte vill lyssna på mig så kan eventuellt Masuaku som är prisad 4,2 och står som back men spelar offensiv yttermittfältare vara av intresse. Felipe Andersson fick en smäll i slutminuterna och verkade direkt besvärad men tvingades spela klart då alla byten var gjorda. Och jag skulle invänta presskonferens här om man av någon anledning kollar på att ta in honom eller redan sitter med honom i sitt lag. Sheffield United, ja, Mose fortsätter agera inhoppare och dags att se sig om efter andra budgetalternativ på topp tycker jag. Fleck fortsätter leverera poäng i och med en osjälvisk assist till McBurnie. Jag som Lundström-ägare fick fick se han kliva av i ett taktiskt byte i minut 69 och satt då och hoppades på ett insläppt mål så att alla med fler Sheffield-spelare skulle tappa nollan på dessa spelare, men fick besviket konstatera att den här nya idiotiska handsregeln och VAR dömde bort Snodgrass mål på tilläggstid. Arsenal och City kommande två gameweeks gör att Lundström kan bänkas de här matcherna om man har bra alternativ i sitt bygge. Därefter ser schemat finfint ut hela februari för Sheffield.
Yes, och då har jag kommit fram till min sista match som är Bournemouth-Watford som Watford plockar hem enkelt med 3-0. Och man är faktiskt tillbaka över strecket efter att fullständigt ha kört över Bournemouth i den här matchen. Tyvärr för min differential Delofeo så blev det inga poäng i den här matchen. Men jag tycker fortsatt att han imponerar i statistiken. Och på topp så föredrar jag honom framför Dini. Sen på mitten då har vi faktiskt två fina alternativ. Dels så fortsätter Sar sin poängskörd genom en ny assist. Men matchens spelare är ändå Doucouré som har fått börja spela släpande anfallare nu med den nya tränaren. Och han såg riktigt fin ut i den rollen och kostar endast 5,6 miljoner. Så han kan vara en riktig möjliggörare om man letar differentials och tror att Watfords fina form fortsätter. Det här var också hans tredje raka match med poäng. Bournemouth då? Ja, jag tycker man börjar allt mer se ut som ett championship-lag. Nu är dessutom Billy Rico på bänken så jag rekommenderar bara att hålla er borta från Bournemouth.
Wolverhampton-Newcastle 1-1 sista matchen i genomgången. Vi börjar med Wolves då Newcastle aldrig är av intresse. Jag var en av många fantasy managers som hade höga förhoppningar på Wolves i den här matchen då Newcastle var så extremt skadedrabbade. Och Wolves var tydligt det bättre laget utan att för den skulle en glänsa. Målet kommer föga oväntat på en hörna då Newcastle haft oerhört svårt att försvara sig på fasta. Ägare till Jimenez men även till viss del Traoré bör känna sig lurade på poäng när Dubravka gör en superräddning från en Jimenez-nick från nära håll på inlägg från Traoré. Efter matchen så talade manager Santo om att de behövde förstärka här i januarifönstret. Vi får se vad det innebär, men uppkommande schema ser tungt ut. Omspel i FA-cupen mot United imorgon onsdag och Premier League-schemat är Southampton som visar helt galen form nu här i Game Week 23. Följt av Liverpool, United och Leicester. Och det är alltså kommande fyra. Så ja, Wolves, de har tidigare kunnat ställa till det för de bra lagen. Och de kommer verkligen behöva plocka fram ett sånt spel nu kommande fyra matcher. Newcastle, ja. De är ju i grunden ett ganska svagt lag och dessutom så har de enorma skadeproblem vilket fortsatte i den här matchen. Redan efter 28 minuter hade två byten av Dammet och Gale tvingats göra men trots detta kommer man iväg med en poäng i en svår bortamatch som måste ses väldigt starkt gjort. Om ni inte har förstått det tidigare så upprepar jag ändå. Håll er borta från Newcastle. Yes. Poddligan då. Det är fortsatt Joel Roge som håller första platsen och är första manager i Svenska FPL-podden att kliva över 1400 poäng. Han ligger på 1402 poäng och det är efter en game week där han plockar in 57 pinnar. Niklas Hamnefors och också han fortsatt tvåa. Ligger 6 poäng bakom Joel och jagar där, tog 60 pinnar den här veckan och på tredje platsen får vi en ny bekantskap i Mikael Jonnart. Han tar 70 poäng den här gameweeken och ligger på en total summa på 1380 poäng. Starkt jobbat grabbar. Poddlaget, ja, vad ska man säga? Vi har haft en väldigt fin form under en längre tid men bedrövliga 45 poäng här i Game Week 22, där dessutom många spelare som vi ej ägde levererade poäng. Ändå rätt nöjd med bygget och hoppas att vi ska vara tillbaka på benen här snart. I bytesväg så är ju Heaton fortfarande i laget trots sin skada, så vi bör se på en ny målvakt här, och det kommer ju då såklart inte bli Fabianski. Det skulle kunna vara ett alternativ att ta in Martin i West Ham, men nej, jag, som jag sa i matchgenomgången, litar inte alls på West Ham, utan jag gillar Fabianski som målvakt, men när han är borta så lockar det inte alls. Och frågan blir väl om man ska gå på ett billigare alternativ i McCarthy i Southampton, eller kanske investera i Ryan som har fina matcher med sitt Brighton. Sen så såklart så ska en tredje Liverpool-spelare in, men det väntar vi nog med till Game Week 24, och det är ju Trent som ska in där. Är det något du vill tillägga där, Stefan?
Ja, jag är ju framförallt bedrövad över den här superräddningen som Dubravka gör, och det troligtvis kostar oss 17 poäng då vi satt med kaptensbindeln på Jimenez och även hade Traoré i laget. Så att den var riktigt sur att se på repriserna. Och det påverkade ju alla våra lag den här omgången, där det blev dåliga utfall för våra privata samt poddlaget. Så det var surt. Ja. Men det är bara nya tag till nästa vecka.
Det är väl det. Och då kan vi kika in i rekommendationerna. Och om jag förra veckan var ganska defensiv och inte gjorde så mycket byten, så har jag nu tagit tag i det här och ja, men, kickat ut en del dödkött och tagit in några fina lirare. Däremot på försvarssidan så har jag valt att inte röra någonting, och där är det CDB Everton och Liverpool-duon i Trent och Robertson som sitter. Vi är ganska överens här, du har Trent och CDB också, men tillagt av Söjunsu i Leicester. Får han fortsatt förtroende?
Nej, han ryker faktiskt lite på frågetecken kring Leicesters form, och framförallt att de släppte till så mycket chanser, samt att Dunk ser fortsatt mycket fin ut, hotar väldigt mycket offensivt. Nu är spelschemat fint, så att jag plockar in honom som en liten differential på backsidan.
Mm. Mittfältet, även där sitter jag lugn i båten faktiskt. Kevin De Bruyne, Madison och Sala står stilla för mig. Och Stefan, du har Kevin De Bruyne, Madison och Mané istället för Sala.
Ja, det får vara kvar så. Jag tycker, om man sitter i det läget att man äger Mané, så tycker jag fortsatt inte att det är värt ett byte till Sala. Sen har vi haft den här diskussionen hur man bäst formerar sig inför Game Week 24, så den tycker jag att vi har behandlat, och vi kommer säkert få lyssna frågor om det också. Madison får vara kvar tills vidare, men som vi var inne på så finns det ett case för att även plocka bort honom framöver om Leicester fortsätter vara bleka.
Mm. På forwardsidan har det skett förändringar från min sida. Jag har länge suttit med Abraham, Vardy och Rashford, och som du var inne på så vänder Chelseas schema här snart. De har i och för sig en bra match i Game Week 23. Men vi tittar ju lite längre fram, och då får Abraham stryka på foten. Även Rashford får faktiskt stryka på foten trots fina insatser. Och det är egentligen för att jag tycker att det finns så bra alternativ. Vardy ska såklart ingenstans trots att han har noll avslut på mål. Jag tycker han är väldigt fin och kanske även ett bra kaptensval inför den här uppkommande gameweeken. Men det kommer vi till sen. Abraham och Rashford byts ut och in. Ja, då kommer ju såklart Danny Ings. Han måste ju med där. Jag förstår inte varför han inte har varit med tidigare. Jag har ju suttit med han en lång tid och bara hovat in poängen. Så att han ska absolut vara med. Dessutom så Calvert-Lewin i Everton. Nu blev det inga poäng här senast, men statistiken ser jättebra ut. Evertons schema ser jättebra ut, och Calvert-Lewin kommer ösa in poäng. Stefan, du sitter med Jimenez, Abraham och Vardy. Har det rört sig något där för dig också?
Yes, Jimenez får lämna den här gången. Och det är till förmån för Ings som känns som en no-brainer att plocka in här nu med fint spelschema och superform. Abraham får sitta kvar. Och det är mycket på grund av den här matchen mot Newcastle. Där jag förväntar mig att han kan ta mycket poäng. Sen kommer nog han också ryka från min forwardsbesättning.
Yes, differential-sidan då. Där satt jag förra veckan med Calvert-Lewin, CDB och Aurier. Och om jag ska vara helt ärlig vet jag inte varför Aurier var kvar. Det var väl ren lathet egentligen. Calvert-Lewin och CDB, jag gillar dem mycket. Jag gillar Evertons schema. De är kvar för mig. Aurier däremot vinkar vi hej då till. Och välkomnar in Ismail Sarr i Watford som endast ägs av 1,2%. I dina differential-val, Stefan, så har ju du Calvert-Lewin precis som mig tillsammans med Deulofeu och Pérez i Leicester.
Yes, det blir två förändringar, men en är ju bara att byta Watford-spelare och det gör jag från Deulofeu till Doucouré på mitten. Då jag tycker att, i alla fall jag känner att när man sitter med laget så är det ganska lätt att sätta i ordning tre forwards man tror på och då är det svårt att få in en Deulofeu. Däremot finns det mer utrymme på mittfältet och då plockar jag in en billigare Doucouré där. Calvert-Lewin får sitta kvar. Sen får faktiskt Pérez stryka på foten för Trossard som jag tror mycket på kommande fyra gameweeks här.
Ja, jag sa ju det när du tog in Pérez att behöver man inte kika mot. Nu har Leicester dessutom dippat lite så det gör du rätt i att vinka hej då. Kapten då, Game Week 23. Är det ett lätt val tycker du, Stefan?
Jag vet inte riktigt.
Nej, men då bollar jag upp lite matcher. Ja. Vi kan ju börja med omgångens stormöte skulle jag ändå säga. Rivalmötet mellan Liverpool och Manchester United. Jag vet att du brukar känna dig tveksam till de här toppmatcherna. Samtidigt så har United ett obefintligt mittfält och Liverpool har spelat hemma på Anfield så Salah och Mané borde kunna vara av intresse. United har fina omställningsspelare med bra form i både Rashford och Martial, men det är väl troligast att man kollar kaptensbindel mot Liverpool om man nu ändå ska trycka av här. Vad säger du?
Ja, nej, United är det enda laget som Liverpool inte har vunnit mot i år. Och det brukar vara tajta matcher mellan just Liverpool och United. Nu håller jag ju såklart Liverpool som superfavorit i den här matchen. Men jag skrämmer mig lite av statistiken till exempel att Salah aldrig har gjort mål på United. Och därför drar jag mig lite från att sätta binden där i alla fall. Mané kan absolut vara ett alternativ. Men nej, jag gillar inte toppmatcher och sätta kaptensbindeln. Så det blir nog ingen Liverpool-kapten för min del.
Nej, jag känner väl att det kanske är dags för förändring där och att Salah mycket väl kan göra mål. Men även jag kollar åt annat håll och vi ser ju ett Manchester City som fullständigt kör över Aston Villa. Nu åker de hem till Etihad och på besök kommer Crystal Palace. Crystal Palace är inte lika usla bakåt som Aston Villa, men City i den här formen, det kan bli åka av på Etihad.
Ja, där skulle jag vara mycket mer trygg att sätta kaptensbindeln. Jag tyckte inte att Crystal Palace var speciellt bra mot Arsenal. Och jag tror att den här skadekrisen kommer sätta spår nu när de ska möta bättre motstånd än just Arsenal i form av City.
I den här matchen förra säsongen så skrällde ju Palace och vann. Jag tror det var 3-2 borta mot City. Men i övrigt så har City haft ganska enkelt hemma mot Palace och har gjort en hel del mål mot Palace. Så vad är det för spelare? Du törs väl kanske inte gissa vilken anfallare som startar. Men när jag gick igenom City i laggenomgången så sa jag att jag förväntar mig starter på både Kevin De Bruyne och Sterling. Gör du också det?
Ja, det gör jag. Och jag förväntar mig att Aguero startar. Men som du säger, det finns en liten risk där. Så att det kanske är en liten chansning. Men det är få som äger Aguero. Man kan straffa Manchester genom att sätta kaptensbindel där. Men för min del så lutar jag nog mer mot Kevin De Bruyne här.
Yes. Ett annat alternativ som jag var inne på lite tidigare, det är ju Leicester trots lite vikande form. Nu åker de bort till Turf Moor och ska möta Burnley som visar upp knackig form. Jag kan tänka mig att Vardy vill bara komma in i målformen igen och ja, tycker inte att det är fel att sätta en bindel där.
Nej, han ska absolut vara med i diskussionen tycker jag. Sen tycker jag det hänger på mycket vad man, vilka sittespelare man äger och hur man ser på den matchen. Men Vardy med i diskussionen absolut den här gameweeken.
Mm. Sista matchen som jag skulle vilja nämna innan du kan få komma och skjuta in med eventuellt andra lag och kaptensalternativ, det är Chelsea som ska åka bort till Newcastle och detta skadedrabbade Newcastle. Finns det någon spelare man vågar sätta en bindel på i Chelsea?
Ja, det skulle vara Abraham i sånt fall. Men som sagt, jag tycker inte att han är i superform även om han fortsatt kommer till avslut varje match och så. Så hans mål senast här mot Burnley, det var ju en ordentlig målvaktstavla utav Pope. Och sen kanske han hade bättre lägen att få göra mer poäng efter det. Men ja, vi får se. Dock så tycker jag att Newcastle är riktigt usla. Jag tror att Chelsea kommer vinna den här matchen ganska lätt.
Mm. Är det något lag som du vill att vi tar upp? Jag kanske är fel i att inte nämna Everton. De ska ju möta West Ham borta. Och som sagt, ingen Fabianski i West Ham-målet.
Nej, Richarlison är ju en riktig differential som faktiskt kan göra det bra. Och verkar trivas extremt nu sedan Ancelotti tog över. Så att han ska väl också in där någonstans.
Är det helt galet att inte plocka upp en sån formspelare som Danny Ings som hemma möter Wolverhampton som har ett tajt schema med omspel här i veckan mot United?
Ja, Ings han kommer ju ta 9 poäng, det är ju sån gammalt.
Ja,
jag vill inte sätta binden där, men han kommer troligtvis vara i mitt privata lag till helgen på bekostnad av just Jimenez.
Ja, och lutar det ändå för dig att binden ska till Kevin De Bruyne i City eller?
Ja, min bindel kommer nog sitta på De Bruyne.
Mm. Och han trumfar ändå Vardy på grund av Leicesters lite tveksamheter i formen.
Jag ser en liten skrällchans där ändå. Alltså, man vet aldrig vilket Burnley vi får när de spelar på hemmaplan. De kan göra jobbet för motståndarna. Och är det nu så att Leicester dippar ordentligt här, vilket jag inte tror att de kommer göra, så finns det lite skrällchans i den matchen. Men nej, Vardy kan säkert göra det bra också.
Mm. Deadline är lördag förmiddag vid 12.30 då Game Week 23 sparkar igång med Watford Spurs. Nu hoppar vi in i lyssnarfrågorna och jag tänkte vi kunde börja. Vi har fått in 2 frågor som berör de olika chipsen. Oskar Fransén undrar när det är bra läge för free hit-chippet och undrar om till exempel Liverpools dubbla game week här i 24 kan vara ett alternativ.
Ja, nej, jag tycker inte det, för att det man absolut vill äga i Game Week 24 är Liverpool-spelare och det man absolut vill äga efter Game Week 24 är Liverpool-spelare. Så därför tycker jag att man gör bäst i att ladda upp med dem med vanliga byten här inför Game Week 24. Free hit hade jag använt senare på säsongen när det kommer komma Game Week som inte alla lag spelar i till exempel. Det brukar vara fina lägen att använda det chipet.
Ja, och som vi har sagt tidigare, det är svårt att spekulera allt för mycket i och diskutera, men det ser ut som att Game Week 30 skulle kunna vara en ganska stor blank Game Week, att det är många lag som blankar då på grund av FA-kuppen, och ja, det är då jag nu preliminärt kollar åt själv att använda en free hit. Det är dessutom ofta ganska bra lag som är kvar i FA-kuppen och när de blankar så kan man i en game week ta ut deras spelare och istället fylla på med spelande spelare. Malin Boström är inne på triple captainshipet som jag tror de allra flesta blickar mot. Och hon skriver så här: snart kommer Liverpools dubbla gameweek och jag sitter på Mané. Är det nu jag ska lägga triple captain eller ska jag vänta på något ännu bättre tillfälle?
Ja, det här är ju svårt att säga om. Det kan komma ett bättre tillfälle i slutet av säsongen, men det vet vi inte. Och jag tycker det är rätt unikt att det är så långt mellan matcherna här för Liverpools del. Så att min triple captain kommer dras med största sannolikhet i Game Week 24. Bara för att vara på den säkra sidan. Och jag tycker inte att någon av de här motståndarna avskräcker just nu, trots att båda matcherna är på bortaplan. Wolverhampton kan visst göra det svårt för Liverpool, men som sagt, de är inte lika glänsande och har mycket matcher här som de kan vara. Och West Ham utan Fabianski, det vet vi att det brukar inte vara allt för starkt.
Nej, och precis som du är inne på så tycker jag att det tåls att upprepa att en double game week skiljer en vecka mellan matcherna. Det har vi typ aldrig sett förut och vi med största säkerhet kommer vi inte se det mer den här säsongen. Utan det brukar nästan vara en eller två dagar emellan bara. Och då brukar vi inte se 180 minuter på spelare. Här tror jag att vi kommer se 180 minuter på ganska många Liverpool-spelare. Och som sagt, matcherna är bra. Det är bortamatcher, men det är bra matcher. Så egentligen, oavsett vilka Liverpool-spelare man sitter med, så kan jag se att det finns case för triple captain. Oavsett om man går och sätter den på en Alexander-Arnold eller en Mané, Salah, sticker ut med en Firmino. Jag tycker det finns case egentligen för allihopa. Mané och Salah kommer såklart vara det vanligaste. Men vill man vara lite galen och sticka ut så behöver det inte vara fel att sätta det på någon annan Liverpool-spelare heller. Emil Laxén, han undrar: vem ska man ta in istället för Fabianski? Jag har 5,0 ungefär och funderar på att kanske byta in Martin som andra keeper och spara Fabianski i laget.
Ja, det är såklart en lockande tanke, men jag hade inte gjort det. Jag tror att jag har läst lite prognoser och det verkar som att Fabianski blir borta 3-4 veckor, så inte allt för lång tid heller. Men nej, ja, vi sitter i samma situation och kollar efter målvakt i poddlaget. Och där har vi ju pratat upp Ryan och McCarthy som vi gillar som de två bästa alternativen.
Mm. Och jag tycker inte man ska stirra sig blind på West Hams dubbla gameweek här i 24. Visst, det brukar vara bra för målvakter, de får räddningspoäng och sådana saker. Men det är Liverpool och Leicester som ska mötas. Och ja, även om Leicester då eventuellt vacklar lite i form, men jag tycker det är lite för tidigt att säga det också. Så min rekommendation är att gå på McCarthy eller Ryan, lite beroende på hur laget ser ut i övrigt. Har man till exempel Dunk i försvaret, då tycker jag att Ryan är lite väl att ta i, men ja, det är mina tankar. Charlie Bengtsson Jarup undrar: senaste nytt om status på Rashford, och då antar jag att det är skadan han tänker på. Jag nämnde ju det här i laggenomgången att Rashford själv har uttalat sig och siktar på att spela här i morgon i FA Cup omspelet mot Wolves. Så invänta där, oavsett om han startar, är på bänken eller inte är med i truppen, så tror jag vi kommer få uppdaterad information inför helgen. Och jag förväntar mig att se Rashford till spel till helgen oavsett. Vill du fylla i något där, Stefan?
Nej, jag sitter med honom privat och avvaktar ytterligare nyheter här. Jag vill faktiskt ha kvar honom nu när han visar så fin form. Så att jag hoppas att han inte är skadad.
Mm. Marcus Larsson pratar om El Ghazi i Aston Villa. Jag nämnde honom i matchgenomgången. Han spelar forward, verkar vara straffskytt. Vad tycker vi där? Eller ska man vänta och se om Villa kanske köper in någon forward här i januarifönstret?
Ja, de är absolut på jakt efter något skulle jag kunna tänka mig. Och då kanske framförallt lån. Jag vet att det till och med har ryktats om Nketia från Arsenal som lån till Aston Villa. Men jag tycker att det är rätt osannolikt. Och hans stora problem har varit att han inte har fått tillräckligt med speltid i Championship. Så att jag tror inte att Aston Villa är rätt destination för honom. Men som sagt, jag tror att de är aktiva i marknaden och det där kan slå fel om man plockar in El Ghazi. Och sen är jag inte helt övertygad om Aston Villa, men det är såklart ett plus att han verkar vara på straffar också, eller är på straffar.
Mm. Philip McLean vill ha tips på en billig femte mittfältare och han nämner att han har Traoré i den rollen just nu, men att han inte tycker att Traoré riktigt har levererat de senaste matcherna och spelschemat börjar bli svårare.
Ja, jag tycker ju kanske, jag gillar Doucouré, de kostar lika mycket. Så Watford ser ju mycket, mycket bättre ut nu och helt okej spelschema kommande fyra, så han gillar jag framförallt. Sen Trossard gillar jag också väldigt mycket. Han är lite dyrare, men om du har råd med honom så är det absolut någon jag hade kikat mot.
Ivan, du har ju pratat upp dem. Jag tycker att Sarri i Watford också är intressant om man inte går på Doucouré-spåret. Sen så finns ju Cantwell där, men jag tycker man ska ha lagom med förväntningar. Sen så får prata Traoré lite. Visst, det blir svårare spelschema, det har vi varit inne på. Samtidigt, hans supersnabbhet gör ju att det kan passa om jag tar lite tuffare motstånd och med sin snabbhet och speed i omställningar. Vi ser ju till exempel de höga scores som han har tagit under säsongen. Det har ju varit egentligen i båda matcherna mot City till exempel. Så att det är väl inte helt omöjligt att det kan bli bra lägen för honom här. Så. Sen som sagt, med en 50 mittfältare och med en sån prislapp ska man ha lagom med förväntningar på poäng, tycker jag ändå. André Widheim Ekelund undrar om vi tror att Leicester kommer fortsätta sin lilla formsvacka.
Svårt att säga om. Jag tror att de studsar tillbaka. Sen får vi se liksom, när matcherna även blir tuffare. Då kanske det finns lite mer case för att minska sin... Om man sitter med tre i alla fall kan man minska ner till två. Min initiala tanke.
Ja. Jag håller med, jag tycker det är lite för tidigt att det är risk att man tar lite förhastade beslut, så att jag avvaktar i alla fall. En till fråga från André är kopplat till Liverpool. Vi har ju pratat mycket om dem. Här går han rakt på sak och frågar egentligen, är det smart att satsa på Firmino, Salah och Trent och då slippa göra massa byten för att få in Mané? För i så fall så kommer han behöva ta bort Kevin De Bruyne. Jag pratade ju om den planen att kanske ditcha Kevin De Bruyne, men Stefan, du får gärna skjuta in dina tankar kring det här.
Ja, alltså om det betyder mindre stök i laget så kan det absolut vara en idé. Sen tror jag inte att Firmino kommer matcha en Mané efter den här double game weeken mot svagare motstånd på hemmaplan. Det är väl min stora farhåga med det, men han sitter ju ändå med Salah som man kan sätta binden på i de matcherna, så att det borde inte vara fel. Jag föredrar dock en Robertson framför Firmino, men hans lag kanske är mer i behov av en forward.
Mm. Fredrik Ankarås skriver in och verkar sitta med ett riktigt bra lag. Han undrar vem han borde bänka Gameweek 23 och välja mellan tre spelare. Och jag tänkte jag läser upp även vilket motstånd de har. Dels är det Cantwell som har hemmamatch mot svaga Bournemouth. Det är Madison som har bortamatch mot ett ganska svagt Burnley. Eller så är det Rashford som spelar borta mot Liverpool.
Det låter exakt som mitt privata lag. Jag har också identifierat att någon av dem ska bänkas. Och jag kan inte bestämma mig för att jag vill så gärna spela med Cantwell då jag tycker att Bournemouth är urusla. Samtidigt drar jag mig från att bänka Rashford då jag vet att han gillar omställningar. Så att, ja, det är svårt. Madison, de ska möta Burnley. Nej, jag vill ju spela honom. Så jag tror det står mellan Rashford och Cantwell faktiskt.
Ja, shit alltså. Jag har inget bra svar. Men Stefan, du sitter i den här situationen. Jag tvingar dig. Du måste ta ut en spelare nu.
Ja, men då bänkar jag Rashford då.
Yes, då ser vi fram emot ett Rashford hattrick på Anfield.
Ja, det kommer inte.
Nej, det kommer det faktiskt inte. Men ja, kanske får rulla dit en straff. Fredrik Norrström, han har en fråga och undrar om vi någonsin har vaskat ett byte någon gång. Vad är er syn på det? Och vad han menar med det är att han sitter på två fria transfers och har lite pengar på banken. Men känner inte att det är läge för att liksom skohorna in någon bara för sakens skull. Och han vill heller inte dra iväg båda bytena eftersom att han vill ha... två fria byten till Game Week 24. Stefan, hur ser du på att bara låta ett byte förfalla sådär?
Ja, det låter som ett riktigt ilandsproblem skulle jag säga. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men ja, nej, är man jättenöjd med sitt lag, varför göra ett byte? Sen brukar man ha någon liten brand att släcka någon gång. Men ja, han kanske har så pass bra lag så att han inte behöver det.
Han har faktiskt skickat med sitt lag och säger att förslag på byten mottages gärna. Det jag noterar är att han inte har Ings. Och det är ju en spelare som jag verkligen gillar. Däremot så har han Ryan i kassen. Så målvakten ser bra ut. Han har tripplat upp med Liverpool i Trent Robertson och Mané. Han har Sojuncu, Lundström och Rico på bänk. Ja, Lundström och Rico på
du
bänken.
Du behöver inte prata mer. Han ska plocka in Ings. Det är hela grejen.
Okej, och vem ska stryka på foten då? Abraham eller Vardy?
Vem är den sista anfallaren då?
Greenwood, så han har inte råd att byta ut. Abraham har Newcastle borta. Vardy har Burnley borta.
Ja, nej, då är det svårt. Nej, han ska inte byta in Ings.
Nej. Det är svårt alltså. Jag kan säga så här. Jag tycker inte att det är idiotiskt att vaska ett byte. Det tycker jag verkligen inte. Man brukar oftast vilja göra ett, men jag hade nog suttit still i båten. Och skulle jag göra något så hade jag använt ett dubbelbyte och då kanske gjort Greenwood till Ings och hittat pengar någonstans. Men i det här läget, eventuellt så hade det varit att adressera Rico som man har på bänken. Man skulle kunna göra det till den här chansningen att ta in Williams i United som prisad 4,0.
Det hade jag gjort.
Ja, det är väl det jag skulle det kunna hitta.
Det är en jättebra chansning för Rico kommer han inte spela någonting ändå.
Nej, Rico kommer inte spela i hans lag och kanske inte heller i Bournemouth här ett tag framåt. Så det skulle kunna vara något om man bara vill göra ett byte. Fredrik Andersson är också inne på och fingrar i sitt lag. Det här är sista frågan från Facebook. Han undrar om man ska ta ut Abraham och Martial för Firmino och Grealish. Eller ta ut Jimenez och Martial för Firmino och Traoré. Det är ta ut Martial i båda. Och sen så är det Jimenez eller Abraham då.
Ja, Jimenez tycker jag får stryka på foten i sånt fall. Hade jag ägt Abraham så hade jag gärna haft honom mot just Newcastle.
Ja, jag förstår vad du tänker. Och han undrar om vi har något bättre alternativ för att egentligen trippla upp Liverpool. Och jag känner väl kanske att han inte i den här gameweeken behöver göra det. Så att mitt tips hade nog varit att max göra ett byte den här gameweeken. Så att han har två fria till nästa. Om man nu sitter med två fria nu. Om man inte har två fria nu skulle jag nog inte göra ett byte alls. För att jag tycker det känns onödigt. Men det är bara så jag tänker. Stefan, har vi fått några frågor från Twitter?
Ja, men vi har fått en del faktiskt. Jag drar igång med direkt. Kalle Essan undrar, vad händer med Sterling? Jag har haft han alldeles för länge och de senaste bänkningarna har varit smärtsamma. Punkt.
Ja, snacka om tålamod och sitta kvar med honom. Men med det sagt, jag hade inte bytt ut honom till den här hemmamatchen mot Crystal Palace. Jag kan inte se Sterling bänkas för tredje matchen i rad.
Men det är ju den här Guardiola, man gillar inte honom i fantasy. Det är så mycket, står ju klart.
Nej, Sen därefter så tycker jag att Sterling är en bra möjliggörare inför Game Week 24 att frigöra pengar och ta in en liksom premium Liverpool-spelare om man inte redan sitter med tre. Det tycker jag. Spelschemat vänder. Som sagt, Sané på väg tillbaka. Jag tror att Champions League kommer prioriteras och Sterling är ju absolut en spelare som kommer starta båda Champions League-matcherna mot Real. Det kan jag säga med största sannolikhet. Så ja, jag tycker det finns case att kolla på och byta ut honom, men kanske inte nu till Game Week 23. Nej, så känner jag.
Ja, jag hade också gjort så. Jag hade förberett för Game Week 24 genom att behålla Sterling den här Game Weeken och sen göra honom till Mané eller Salah i nästa omgång.
Mm.
Tobias Karlsson, han undrar, är det dags att byta ut Jimenez? Vem ersätter man honom med i så fall? Max 7,5 miljoner.
Ja, det kan vara läge. Med det sagt så Wolves schema är ju åt det tuffare hållet. Samtidigt så Jimenez har bevisat tidigare att han kan ställa till det för vid tuffa matcher. Och Wolves i stort har gjort det. Så han skulle kunna fortsätta prestera. Jag tycker ändå att han erbjuder rätt okej värde. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket offensiva alternativ. Vi har ju nämnt ganska många. Ings tycker jag, om man inte har honom så är det ett perfekt byte som dessutom sparar en del pengar. Jag tycker även att Calvert-Lewin har ett bra case för sig där. Så där har man ju två spelare. Jag antar att han inte sitter med Ings, Calvert-Lewin och Jimenez. Så att Ings eller Calvert-Lewin skulle jag säga. Men Ings som första prio.
Yes. Philip McLean, han undrar Calvert-Lewin eller Maupay?
Philip, han skickar både Twitter och Facebook alltså, och lite olika frågor. Men absolut. Calvert-Lewin eller Maupay? Jag föredrar Calvert-Lewin. Men jag gillar det jag ser från Maupay också. Och Brightons schema är bra. Men för min del så faller valet på Calvert-Lewin. Har du någon annan syn, Stefan?
Nej, jag gillar också honom mer. Men sen kan det ju självklart gå hur som helst här över kommande fyra. Då Brighton har extremt fina matcher. Men det har ju även Everton skulle jag säga.
Ja, nej, men Maupay behöver inte vara fel om man har feeling där.
Nej. FPL, FPL. Han undrar vilken Liverpool-trio ska man köra i Double Game Week 24? Det här har vi pratat mycket. Firmino börjar nämnas allt mer frekvent då folk upptäckt att han har fler poäng på bortaplan.
Ja, och kan vi säga det att mycket handlar väl lite om vad man sitter i för situation och hur ens lag är uppbyggt och hur resurserna är fördelade. Jag tycker inte att man ska ställa till det fullständigt, ta massa minus eller att liksom göra 4-5 byten för att få till spelarna. Och dessutom kolla lite på med hur man vill ha det efteråt också. Kan man göra en liksom pant, bara en kortis för att ta in en spelare som man verkligen vill sätta triple captain på, ja då kan man göra det, men annars så tycker jag att det finns case att verkligen planera även framåt då Liverpool har fint spelschema. Så att beroende på hur ditt lag ser ut och vart du har pengar investerade och vart du ser att du kan byta ut spelare som du kan tänka dig att offra, så sätter man upp sitt lag. Det finns många alternativ i Liverpool.
Yes, Madridissimo, han undrar, är det värt att gå minus 4 för att få in Mahrez? Eller ska man lita på att Maddison fixar poäng på Turf Moor?
Jag hade aldrig tagit minus 4 för att ta in en City-spelare eftersom jag tycker att det är helt omöjligt att veta om Mahrez kommer starta. Men det är ju jag är ganska feg gällande minuspoäng. Jag gillar Mahrez jättemycket när han spelar. Stefan, du är lite mer aggressiv än mig gällande minus, men jag antar att du också drar dig för ett sånt byte.
Ja, absolut. Jag hade inte gjort det för att Mahrez kan mycket väl sitta bänk. Sterling ska in i laget, någon ytter ska inte spela. Så det känns som 50-50 om Mahrez spelar eller inte skulle jag säga.
Jag tror Mahrez har 5 raka Premier League-starter, vilket då tyder på att han har fått mer förtroende såklart. Samtidigt tyder det på att han kanske då skulle kunna vilas nu.
Ja. Johan Eriksson, han undrar hur ser ni på City och kanske framförallt Aguero framöver? Ska man kanske ha någon fler än bara Kevin De Bruyne?
Ja, alltså, skitsvårt. Jag kan säga så här, inför Double Game Week 24 för Liverpool så är det väldigt svårt att få ihop ett lag med Aguero, Kevin De Bruyne och sen Liverpools premiumalternativ. Så tills dess är det ju extremt svårt. Man sticker ut extremt mycket med att ha Aguero. Det är ju helt sjukt att killen bara är ägd av 13,2%. Det är en spelare som vi såg nu senaste gameweeken. Har ett hattrick i sig egentligen i vilken match som helst. Jag har talat en del om att City har ett tufft spelschema. Ja, jo, men City är ju egentligen immuna mot spelschema. Jag är mer orolig för rotationen än spelschemat, men liksom allt i kombination gör att jag är försiktig med City, men det gör ju också att man kan hamna i såna här omgångar. Jag såg vissa spelare ha gameweeks där de tar 100 poäng här medans vi hamnar på 40 någonting. Då kan man göra ordentliga liksom klättringar, men att tro att de kommer inte möta Aston Villa vecka efter vecka, så att jag har svårt att göra plats för både Kevin De Bruyne och Aguero just nu, utan snarare kolla mot att kanske ta billigare City-alternativ som jag var inne i matchgenomgången. David Silva och Mahrez, när de spelar tar de poäng, men det är inte lika kostsamt att ha dem bänkade, och jag är inte bekväm med att sätta bindel på City-spelare i speciellt många omgångar.
Nej, jag håller med. Henrik Mattsson, han funderar över sin startelva. Vilken duo tror ni tar flest poäng? Gazzaniga, Lundström eller Martin och Orer? Han säger att man givetvis får sätta Gassa och Orer, men han vill helst inte spela båda sina Spurs-spelare.
Nej, borta mot Watford. Och så sa han Lundström borta mot Arsenal. Och vad var det? Det var Martin. Nej. I West Ham.
Ja.
Hemma mot Everton. Ja, det är inga roliga. Han sitter ju inte på de här lyxproblemen som du och Ankarås hade med, och har svårt att välja vilka han ska sätta på bänken i alla fall, kan vi konstatera. Jag tycker det är jättesvårt. Jag hade nog också spridit riskerna och inte gått på dubbelt Spurs. Jag hade däremot, jag hade nog spelat Aurier före Gazzaniga, och så hade jag spelat Martin som keeper. Hur resonerar du där?
Jo, jag tänker nog också så. Nu har ju inte Tottenham hållit några nollor, men de var rätt bra mot Liverpool, och Aurier fortsätter ju vara tokoffensiv och skapa chanser, så att det kan bli bra utdelning från hans sida.
Ja.
Robert Jonsson, han undrar Calvert-Lewin eller Ings?
Ja, Ings. Alltså, ja, Ings går före alla anfallare i hela spelet just nu, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. FPL High, han undrar vilken försvarare för max 4,4 är intressant nu och framöver?
4,4. Jag tror du får in Mason Holgate i det priset, va? Eller har han stigit? Nej, 4,4 ligger han fortfarande på. Då är det ett alternativ om man kanske inte redan har tagit in CDB eller Digné. Då kanske det är lite väl. Men Mason Holgate tycker jag har gjort det väldigt bra. Ett annat alternativ är ju att investera i Southampton, som har visat jättefina siffror. Mitt val skulle kanske då gå på Stevens i försvaret, prisad 4,3. Ja, det finns en del alternativ där. Vi har pratat om den stora chansningen i Williams i United. Cathcart i Watford finns när Watford börjar visa lite form. Och Kelly går väl också in där i Crystal Palace. Men nej, personligen så gillar jag nog Holgate mest, följt av Stevens i Southampton.
Yes, och Frippe, han undrar vilken lagdel bör läggas mest krut på just nu? Har Aubameyang funderat på om jag ska byta ut mot en billig eller dyr ersättare?
Ja, han ska i alla fall bytas ut och beror lite på hur vad han har för andra anfallare. Jag tycker inte att man behöver lägga så mycket pengar i anfallet just nu då Ings är så pass billig. Jag tycker att Vardy trots allt ändå ska ha en roll där. Så ja, svårt att säga så här på uppstuds, så man behöver liksom se lag i stort, men mycket avgörs ju i hur man prioriterar Liverpool-tillgångarna. Går man på dubbelt Liverpool-mittfält, ja då läggs stora, stora pengar på mittfältet.
Det var sista frågan vi hade från Twitter.
Ja, men då så, då har vi tagit igenom en hel del frågor. Vi får se här, jag hoppas, det är ganska tajt mellan gameweeksen, gameweek 23 och gameweek 24, det vill säga gameweek 24 som känns väldigt intressant då många triple captain kommer vara i spel. Startar ju igång redan på tisdagen och gameweek 23 avslutas på söndagen. Men vi hoppas få till ett avsnitt däremellan och komma ut. Jag önskar alla lyssnare ett stort lycka till inför gameweek 23. Och se till att göra alla era byten innan lördag 12.30. Stort lycka till och härligt att ni lyssnar. Ha det bra!
Ha det bra allihopa!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.